Maria, hai veduto te? Maria.
Ja vet ju inte när resans mål är här, men jag vet ju att det inte är långt borta. Och jag ser det som slutet på en resa. Jag ser det inte som något med dramatiska ord. Död. Jag ser det som en resa som tar slut.
Det här är månadens dokumentär Varje dag som jag inte är död så lever jag. En berättelse om en mor och en dotter när modern, journalisten Kristin Saarukka, plötsligt får en dödlig sjukdom och hennes och dotterns, författaren Maria Turchaninovs liv totalt förändras.
Du har ju varit så nära i mitt liv.
Ja.
Hela tiden. Så att jag tror inte jag ska kunna liksom... Jag kommer att prata om dig alltid.
Ja, och det hjälper.
Jag har tänkt på det ibland att när jag umgås med andra människor så talar de ju inte om sin mamma hela tiden så där som jag gör. Att det är ju jätteofta tycker jag som... Ibland har jag tänkt att jag måste liksom hejda mig. Folk tror att jag är konstig eller någonting. För det är så naturligt att när jag var med mamma där eller min mamma brukar säga eller... Men det händer ju en hel del.
Ja. Och det är nu inte alla mammor och döttrar som har daglig kontakt med varandra, till och med flera gånger om dagen.
Nej.
Men vi har levt tillsammans. Det är ju det. Så länge. På turmis.
Just att det aldrig har kommit någon annan riktigt.
Och stört. Nej.
Det här är en dokumentär av mig, Mive Gelius, och ljuddesigner Jyrki Häyrinen. Jag träffar Kristin och Maria första gången i mitten av mars 2017 hemma hos Kristin i Helsingfors. På ytterdörren hänger en glad liten sjöjungfru i keramik med en text längst ner.
Den här skylten som jag har på dörren, där det står här bor Kristin och Maria. Den är i keramik gjord av Ami Sundelin och hon skrev det där dit därför att Maria då ännu just precis ännu bodde hemma. Men inte bodde länge efter det. Allt sammans började våren 2014 när jag hade en stressperiod som var liksom så svår att jag fick skallisvans och darriga tassar och gul nos där som sniff. Det här var februari-mars som det var som värst. Och sen började jag gå ner i vikt och jag blev jättetrött. Och det hittades sen slutligen när jag fick blodförgiftning så hittades det på Maria sjukhus. Att läkaren kom och sa att du har förmodligen lymfom. Den vanliga hälsovårdspersonalen hade ju naturligtvis bara skickat mig på blodprov och inte hittat någonting. För inte hittar man någonting som nämnt på blodprov.
Efter 4 månader av cellgifter såg det sen ljust ut, berättar Kristin och Maria.
Jag hade en framtid så att säga.
Vi var positiva.
Vi var positiva båda två, ja. Och så var jag, fick jag tillbaka håret någon gång där i februari, mars. Så inte behövde längre gå med peruk. Och våren kom och sommaren kom. Och,
var det då du fick bältros?
Nej, jag fick inte bältrosen där. Jag fick bältrosen senare. I december 2015, alltså då hade jag varit så att säga glad i ett år och trott att jag var frisk. Så då hittade jag knölar i nacken. Och så visade det sig att lymfomen hade kommit tillbaka. Och så fick jag igen cellgifter hela våren 2016. Och det var då sen i maj som jag fick bältros också. Ja. De här cellgifterna, det drar ju ner naturligtvis med immunförsvaret alldeles otroligt.
Efter en tredje omgång cellgifter sa läkaren igen att allt såg bra ut.
Men jag hade ändå, som jag visade att henne, hittat en så att säga, knapp här under brösten Och hon tyckte att det där är nu någonting i huden, att seurataan, vi ska liksom följa med. Men hon gjorde ingenting för att göra det. Så att jag, sen någon månad senare så gick jag till vanliga hälsocentralläkaren som skickade mig på ultraljud. Och det visade sig att det var en tumör och så, den tog sen bort. Och så var det där samma. Det hade liksom aldrig blivit bra. Och då ville läkaren genast börja med nya cellgifter. Och då var jag sådär, stopp, nej, jag vill inte nu igen. Och jag är fortfarande jättelycklig att jag fick de där månaderna. När jag kände mig stark och frisk. Och normal. Annars har man som om man skulle vara invaderad av en alien i hela kroppen. Det, när man får de där cellgifterna. Och långt efter, det håller på ett par, tre månader efter det.
Cancern återkom i hela buken med ny cellgiftsbehandling som följd. Enligt läkaren hade cellgifterna bitit bra.
Men sen, den följande dag, så hittade jag den här stora halva ägget i armhålan. Och några nätter senare så hittade jag i bröstet liksom en stenåker. Jag har ju fortfarande all livsglädje kvar.
Mm.
Och det förstår inte folk. De tror att jag är liksom tuff och att jag kämpar och att jag är...
Men du är bara dig själv.
Jag är bara mig själv hela tiden.
Det var det som jag sa att någon som nyss frågade. Som frågade hur du mår eller hur du har det liksom annars. Hon är ju jätteglad. Eller sådär positiv. Så jag sa inte glad, men jag sa att du är så positiv. Som alltid. Att, och där är vi väldigt olika. För du har den där grundpositiviteten som jag nog inte har. Inte för att jag är en superdepressiv person, men jag har inte det samma jätte.
Ja, med olika.
Ja.
2016, när Kristin sa nej till mera cellgifter, var det först inte lätt för Maria.
Nu skulle jag ju ha liksom vilja då, fast jag liksom aldrig, jag försökte att aldrig säga det sådär.
Nej.
Och jag ville att det här ska vara ditt beslut och jag vill liksom, jag kunde inte blanda mig i det. Men nu skulle jag säkert, om jag skulle ha fått bestämma så skulle jag ju säkert ha sagt att ta dem. Men jag tror ju inte att det egentligen skulle ha förändrat jättemycket.
Nej, det är det som jag tror. Jag tror inte liksom att om jag hade börjat ta dem i november så inte hade det spelat någon jäkla roll alltså. Och jag är fortfarande så tacksam för de där månaderna.
Och vi fick en jul utan... Vid julen behövde inte kansen sitta med vid julbordet liksom.
Nej. Jo, och det var ju en period faktiskt när jag tyckte det var roligt att laga mat och att äta mat.
Och det som vi nu helt glömde att så att säga, tack vare att du inte tog de där cellgiftsbehandlingarna i november så får vi ju till Paris.
Ja, vi får till Paris den 1 december. Och det är egentligen min 70-årspresent, fast jag nu bara fyller 69. Men vi är så kloka så vi inser att det kanske inte blir en 70-årsdag.
Ja.
Och det kändes för mig så där som att... Jag hoppas att Maria ska komma till Paris flera gånger ännu, men för mig blev det sådär, hej hej då Paris, vi ses inte mera. Och det var skönt. Ja.
Vi gick och gick och gick och gick och gick. Min skräpliga, kanske sjuka mamma kunde bara gå hela dagen och jag blev helt slut. Men det var nu mest att vi var där tillsammans i Paris.
Ja, mor och dotter tillsammans.
Så som vi nu har varit då, mest, hela mitt liv.
Ja, på Tumis. I 35 år. Det ska bli intressant att höra de här gamla, gamla kassettinspelningar. Det här är ju från Maria när Maria var riktigt liten. Och...
Nu ska vi se. 1, 2, 3, nu trycker jag.
19 juli klockan 9:00 i Gamla Karleby.
Det var pappa. Det finns inte så många röstbilder av din far, inte privat i alla fall.
Nu vet vi att det var jul, det måste vara mitt första år det. Så det är 77 nog.
Ja.
Det enda som jag minns så där aktivt egentligen är när jag är typ 3 eller ännu mindre. Och vi sitter vid frukostbordet och jag ska till dagis. Och av någon underlig anledning får jag äta chokladpudding till frukost. Jag tror inte att det hörde till vanligheterna. Och jag vill inte alls göra som du säger. Och sen hörs det ett argt. Du får inte kasta chokladpudding på mamma!
Får jag sätta lite chokladpudding på komplexet?
Nej!
Men du blir så hungrig sen.
Nej. Nej. Får jag kasta choklad på
mig? Nej, du får inte kasta choklad på mig. Maria! Ska vi mest börja gräla här så där? Så det verkligen hörs. Men du vad? Nu tog jag bort den här av dig.
Jag kommer ihåg när vi skulle göra radioprogram och du sa ni åt mig och jag sa vilka vi.
Man niar ju i radion.
Gjorde eller man det då? Varför fick jag hela konceptet att nia någon?
Ja, vi började faktiskt alltså du, man kan säga nästan jämt 1980 när vi började med söndagsöppet. För då ville Harry Granberg att vi skulle vara familjära.
Men nu ska vi se. Nu trycker jag.
Den 28 augusti 1985 och vi börjar med en intervju med en blind och den som intervjuar är Kristin Sarok och ni ska sen inte bli förvånade om här är snörvande därför att jag och lite andra är snurviga så här i augusti.
Här är jag 8 år menar jag.
Ja, fru blind, kan ni berätta hur länge har ni varit blind?
Sen födseln.
Är ni helt blind eller är ni bara lindrigt synskadad?
Jag har ledsyn. Om jag ser dig så ser jag nog bara konturerna, men ser jag vem du är inte.
Oha. Har ni gått i någon skola?
Ser du niar mig här, vill jag bara poängtera.
Min skola?
Ja, här är i Helsingfors, i min skola i Helsingfors.
Har ni gått i någon skola, säger du här? Och så sen när du mobbar mig senare i samma radioprogram för att jag säger ni, så ska du ha kring öronen.
Jag känns.
Men jag har uppenbarligen ledsyn som 8 år gammal.
Ja, blindskadade, men...
Blindskadade är däremot något annat. Där hör du ni av mig.
Ja, sluta tjata.
Ska jag hoppa vidare?
Men det var lite roligt i alla fall.
Ja, men det här är helt klart för ett radioprogram.
Ja.
Ska vi gå vidare till nästa intervju?
Tjena, glass är den bästa som finns.
3 bollar för 6 mark.
Minst!
Och det var allt från Radio Snellmansgatan för idag den 28 augusti 1985.
Jag bodde med mamma från det att jag var 5 tills att jag var 19. Så var det mamma och jag. Att det där att jag hade inte någon vecka boende hos min pappa eller så, utan jag var där mera vartannat veckoslut eller vad det. Nåja, jag minns inte, men det var inte speciellt mycket i alla fall. Så flyttade jag hemifrån och studerade när jag var 19 och så flyttade jag tillbaka när jag kom tillbaka som 23-åring.
Och vet du, det ska jag säga, det var jobbigt att få tillbaka en vuxen flicka när jag själv... Alltså, jag hade inte kunnat oroa mig på 4 år.
Det kostade mycket pengar att ringa och vi skrev hemskt mycket vanliga brev.
Ja, och Maria, for your information så har jag ju printat ut alla dina brev från det. Det finns liksom där i en mapp.
Oj nej, de vet jag inte jag vågar titta på.
Nej, men det är ju som en dagbok också för dig. Men vad skulle jag säga sen? Ja, när Maria sen kom hem och bodde ett halvt år hemma hos mig. Så jag kunde ju inte somna på kvällarna förrän hon kom hem. Men det var jätteskönt
att hon flyttade. Fast utom att jag kan berätta att jag just att jag läst mina dagböcker från när jag var tonåring. Och jag skriver där att ja, det är veckoslut. Mamma är ute. Inte vet jag var hon är. Inte vet jag när hon kommer hem. Här sitter jag och är tonåring och är hemma. Är det här nu normalt?
Ja, det var nog sant det här. Vi är olika på den punkten. Att jag är liksom lite flaxigare och Maria är lite mer hemmamänniska.
Eller bara tråkigare, man kan säga så också.
Nå nej, gumman. Vi har varit nära varandra hela tiden och det är många av mina väninnor som har barn som undrar över det här. Hur ofta vi har kontakt, för vi har kontakt flera gånger om dagen på ett eller annat sätt. Det är ju så enkelt nu för tiden. Och det är inte många, tror jag, mammor till 40-åringar som har det. Att jag är väldigt tacksam för det, att det har liksom fortsatt genom åren. Hon var ett lätt barn. Men jag var kanske inte en så lätt mamma just under en period när, som du sa här, att mamma var ute och sprang på nätterna och här satt hon hemma när hon var 17.
Men det jag var nog yngre.
Ja, men jag vet att du tyckte det då, när du gick på sista klassen, när du skrev studenten den våren. För då var vi arga på varandra. Jag kommer ihåg att vi slog det en gång nästan fysiskt.
Ja, men det var nog helt klart. Alltså, jag var ju en jättesnäll tonåring. Vi hade liksom, jag hade inga tonåringsfrigöringsgräl och processer och sånt här alls. Ännu som tonåring mest ville jag bara vara på landet med mamma på sommaren. Så jag hade aldrig någonting att jag ville liksom göra något annat. Utan att vara med mamma på Tumis på landet var liksom, det var det bästa.
Ja, vi får iväg så fort som min ledighet började. Så det var lika viktigt för Maria. Och det vitsiga var att i början, speciellt när vi var där på Tumis, så ville hon inte ens att någon skulle komma och hälsa på, att någon skulle få veta vägen. Nej. Vi ville bara Maria.
Framförallt utrymme. Jag, alltså jag. Ja. Mamma skulle säkert ha velat haft gäster ibland. Men, och sen var hon då så snäll att hon nog ganska mycket lät mig bestämma det, tror jag. Men och sen när den första mobiltelefonen kom, som inte var så mobil utan vägde 5 kilo, så ville jag ju inte heller att någon skulle få veta telefonnumret i den heller, så din skulle kunna ringa och vilja komma på besök. Bara läsa böcker och vara där.
Och sen när du var liksom tonåring så fortsatte vi med det att vi läste båda två turvis för varandra en någon trevlig bok.
Jag såg inte en skymt av mina kamrater. Och till min förtvivlan märkte jag att skeppet också var borta.
Och så på den tiden kom sommarberättelsen på morgonen på radion. Så då måste vi vakna åtminstone till sommarberättelsen. Och antingen låg vi i sängen och lyssna på den tillsammans. Eller sen om vi hade orkat upp så satt vi på verandan och lyssnade på den åt frukost. För den kom 9:05.
Jo.
Ingenting sådant syntes till. Men långt borta såg jag ett underligt.
Jag har aldrig funderat på varför jag tyckte om att vara där på Tumis med dig. Dels är jag nog bara sån. Jag har hemskt lite behov av yttre stimuli egentligen. Utan jag tycker alltid att bäst äventyr har jag i mitt huvud. Men nu så här efteråt, nu när jag börjar fundera på det, precis nu i denna sekund, så nu hade det nu kanske säkert också att göra med att jag var skilsmässobarn och liksom, då fick jag ha dig för mig själv, och det var någonting liksom, hade en trygghetsaspekt i att vara på Tumis med dig och få rå om dig, och ingen annan kom och krävde någonting annat. Men vi talar om att vi, för jag sa att jag hade inte något tonårsuppror, men att vi bråkade sen när jag var 19.
Jo, då bråkade vi riktigt.
Och det hade nog helt klart att göra med att då visste vi båda att jag flyttade hemifrån för att studera. Så jag tror att vi båda måste frigöra oss från varandra för att vi var så jättenära. Att liksom, vi måste ha någon slags schism för att det ens skulle gå att separera.
Klockan är 7:30. Det är den 26 mars. Jag sitter på min stuga i Nedervetil och har just tänt brasan. Det är så jättemysigt. Jag älskar att vara här. Den här stugan blev klar för inflyttning 2007 i mars. Det betyder att jag har fått vara här i 10 hela år. Tyvärr blir det ju inte så länge till. Jag vet inte om jag kan komma hit alls mera. Om jag kan så är jag lycklig. För det är på något vis här jag känner själens ro. Jag kom i onsdags, nu är det söndag, och jag är tvungen att åka imorgon. På tisdagen är det läkarbesök på cancerkliniken. Och jag hoppas att hon ska säga att de börjar med strålning för att göra mitt liv lite bekvämare, eftersom de här knölarna som jag har, dels i bröstet och armhålan, de växer dag för dag så att jag nästan ser det. Och i morse nu när jag vaknade så kände jag på magen en alldeles ny knöl. Så att det poppar liksom upp på mig hela tiden. Och det är ju naturligtvis inte så jätteroligt, men som jag brukar säga att mina vänner, varje dag som jag inte är död så lever jag. Och jag känner mycket starkt fortfarande att jag lever och jag njuter av livet. Och jag njuter alldeles speciellt av livet när jag får vara här och titta ut genom fönstret.
Under besöket på cancerkliniken så blir det klart att Kristin ska få mera strålbehandling. Läkaren talar också om palliativ vård. Vård som strävar till att lindra smärta och andra symptom.
Et vatsan alueelle mä en uskon, että okay. Olisi, mutta voitte vielä keskustella. Ehkä hänellä on jotain ajatuksia vielä siihen. Tämä on vain mun.
Kuinka nopeasti sä luulet, että tämä voi saada käyntiin?
Onnistuu se aika nopeasti.
Mikä on nopeasti? Tehdäänkö myöskin pyhäpäivinä semmoista?
Ei.
Koska mä ajattelin vaan, että jos mä silloin voin mennä mökille, missä mä just olin, että mä voisin mennä lapseni ja hänen perheensä kanssa.
Mennä. Joo. Ei, siis ei viikonloppuna, arkipäivänä en.
No joo, mutta hyvä. Mut mä todella toivon tietysti, että se alkaa nopeasti, että se niinku saisi.
Yritetään saada sitten nopeasti joku vastaanottoaika ja sitten simulointiaika myöskin varata.
Jag är ju så glad att jag inte är ung, inte har ett litet barn som du har till exempel. Jag har ju levt ett gott liv.
Ja.
Verkligen. Och jag är nöjd med det. Jag kan på därför liksom så bra acceptera. Om det nu liksom tar slut lite fortare än jag hade föreställt mig så. Det är hemskt många som har haft ett mycket längre liv och haft ett riktigt liksom dåligt liv, fast det har varit längre. Så jag menar, vem är jag att klaga?
Ja, nu får man klaga ändå, tycker jag.
Jo, nu får man klaga, men jag gör inte, för jag tycker det är okej så här. Det är okej.
Jag tycker inte.
Nej. Men det är alltid den som lämnar kvar som det är synd om, inte den som går bort.
Jo, fast jag tycker jag kan ju också förstå att det är liksom. Jag tycker också att den som måste gå inte ska behöva stå och trösta den som blir kvar heller.
Mm.
Så det behöver du inte göra.
Nej, men jag har krafter till det.
Jo, säg sen när du inte har det mer.
Ja. Okej.
Okej. Och det är inte så mycket för mig själv. Det är nog mycket att jag tänker på mitt barn. Att, ja.
Ja, och jag tänker på honom också. Jag vill dricka ändå sen mjölk med. Jag är så mjölkkall.
Det får du inte. Det är förbjudet.
Jag har inte med.
Du måste dricka det här vattnet som jag släpar hem. Fattar du på mjölk? Men det där, så där har du lärt mig att svara. Kan jag få smöret?
Nej.
Och nu har jag lärt mitt barn exakt samma sak och det driver hans far till barnsinne.
Jag brukar säga att honom också. Som du vet, alltså din man. Inte att
nej, det driver honom också till vansinne.
Ja. Men han brukar skratta artigt.
När du säger det då.
Ja.
Skål.
Mm, jättegod. Ska vi riktigt kolisa. Den här situationen gör ju det också naturligtvis. Jag har alltid varit väldigt ronski i mitt tal. Och jag blir verkligen inte mindre ronski när jag tittar döden i vit öga. Det liksom spelar sen ingen roll mer, utan jag blir bara ronskigare. Så det kan lite låta kanske hemskt för andra. Men för mig är det, jag vet inte, inte för dig förstås.
Nej, för mig låter det nog inte något ronski. Så jag tycker liksom det är bra, eftersom jag har liksom upplevt att jag förlorade en förälder där vi inte alls var förberedda på det och ingenting var praktiskt överhuvudtaget i ordning med någonting, så vill jag ju också, jag har också liksom ett behov av att vi går igenom de här sakerna och jag vet vad det finns papper och vad man ska göra med det här och vad man ska göra med det där och att jag får inte plantera begonior på din grav för då kommer du att spöka för mig för hon hatar begonior.
Precis, och just på gravar speciellt, eller nu var som helst, ja, de skräpar så förfärligt. När det gäller livet efter detta så har jag absolut ingen tro. Och jag har ingen behov av tro heller. Det kommer vad det kommer. Och jag är redo. Det är liksom, jag är redo men inte rädd för någonting. Och inte för själva dödsögonblicket heller. Bara för det att ha hemskt mycket smärtor för det. Det är det enda, och de flesta människor har ju det.
Och det är det jag också mest är rädd för. Ja. För dig. Vi talar ju ofta liksom om just det där att du kommer att spöka för mig om jag planterar begonier och sånt, men det betyder ju inte att vi direkt tror, men vi tror inte heller. Jag tror vi bara tänker att vi inte har någon aning.
Och jag tror att du kommer att göra precis som jag när jag är död, så kommer du att, jag pratar nämligen med mamma alla dagar, framförallt om jag tappar någonting så ropar jag: mamma, var är mina nycklar? Och så där.
Men nu har jag ju tänkt att det där att... No. Att det som... Att det som inte kommer att finnas ur ens eget perspektiv som barn, att det finns inte mer än någon som alltid är intresserad av allt jag gör. Så där just ur barnets jätte-ego-perspektiv. Att det kommer inte att finnas någon som alltid bryr sig om varenda liten sak jag har gjort, varenda liten klänning jag har sytt eller varenda liten framgång i min karriär som jag alltid kunnat räkna med. Men att mamma kan ju alltid liksom dela den här glädjen med, eller den här entusiasmen eller ivern, eller oavsett hur stort eller hur smått det är. Och det är sen borta.
Som du inte heller kommer att ha den där människan som precis vet vad du tänkte säga. Att det har vi liksom alltid haft, att vi har så att säga tänkt i kors, eller tänk i kors
hela tiden.
Hela tiden.
Vi vet vad den andra menar. Och det har ju att göra med att vi har så många delade upplevelser naturligtvis. Mm. Och det är nästan så att om den ena säger att vet du vad jag tänker på nu och den andra inte vet det, så är det konstigt.
Ja.
Men det kan jag ju nog uppleva att jag liksom håller på att få med mitt eget barn. Att vi har nog väldigt mycket det där samma. Att vi liksom är på samma våglängd och kan ha samma humor och samma liksom grejer som vi kastar.
Ja, du får bara gå och låta det gå vidare det här. Nu har jag honom. Har du blocket framme?
Ja.
Jag tänkte vi börjar med vardagsrummet.
Okej.
Okay. Det där är från min mommors hem.
Ledarsoffan.
Ledarsoffan, ja. Ja, och det där, mommors kista, och den är full med brev, alltså hennes handarbeten och brev från och till fronten när kriget var. Och jag har en gång mätt de där buntarna. Kommer du ihåg hur höga de var?
Några meter.
No, det var 1 meter och 32 centimeter. Såna. Det finns där i det där. Så det där kommer du att vilja. Men då måste du veta att botten inte håller. Du måste liksom sätta dem skilt. Ja.
Och den där, vänta, så den där träasken, så det var någonting som morfar bytte till sig vid fronten också. Var det?
Jag tror det. Ja, han har nog inte gjort den där själv.
Nej, det har han nog inte. Och snäckan, den är mormors?
Nej, snäckan är från Afrika. Det var från min farfars Afrika-turné. Eller en turné, han var ju där väldigt länge.
När jag i mitten av april återvänder till Kristins hem i Nordsjö har hon fallit rak lång mellan köket och taburen och slagit sin mun. Också hennes allmäntillstånd har försämrats.
Ja, det är liksom lite långsamt neråt, men sen har det nu sen den här strålningen så har det gått så här i, vad ska vi säga, 45 graders vinkel neråt ungefär. Eller mera till
och med. Åt du någonting igår?
Nej.
Och idag, du vet, en yoghurt och lite blåbärssoppa.
Samtidigt är Maria och Kristin optimistiska och ivriga inför det att Maria den 10 maj ska få motta Kulturfondens huvudpris, där hon förutom att hålla tal dessutom får ha med sig ena veck.
Och så hoppas jag att du skulle kunna vara pigg den 10 maj.
Ja.
Det räknar du med?
Jag räknar med. Vi tittar redan på klänning, vad jag ska ha på mig. Ja. Så jag hoppas verkligen att vi ska kunna den 10 maj.
Och vi funderar just på huvudbonader här.
Mm-hmm.
Och smycken.
Men ska vi säga så här enkelt uttryckt att på min dödsbädd så behöver jag inte ligga och ångra saker som jag inte har gjort.
Nej, du har ju gjort allt och det har jag ju nog vet. Jag menar, jag har bara förstått av dig sådär, hurdan du är.
Mm. Jag har nog inte skjutit upp saker och ting. Typ att när jag blir pensionär eller när jag, någonting. Nej. Så ska jag göra det. Nu har jag ju efterhand gjort liksom allting det som jag vill. Och det som jag sen inte har gjort som jag någon gång har trott att jag har vill så har jag insett att inte jag. Så det här med att simma Machu Picchu förrän du dör. Who cares?
Det har jag ju redan börjat tycka med när jag är 40. Jag tycker att allt sånt är inte helt overrated att fara någonstans och se några saker. Och liksom, för mig är det egentligen det här, naturligtvis familjen, men av att göra saker så är det för mig mer, det är liksom att hinna skriva alla de böcker jag vill skriva.
Mm.
För mig är det liksom det.
Ja.
Jag avskyr innerligt allt det här. Och men du lärde dig säkert någonting av din livskris, du vet, om det händer något hemskt i ens liv. Så. Och det enda som jag någonsin har liksom upplevt på det sättet faktiskt, så var när pappa dog, så lärde jag mig att man inte ska skjuta upp saker. Den lärdomen tror jag nog faktiskt av att han dog. För att han var ju den som alltid talade om att sen när jag blir pensionär.
Mm.
Så. Och han blev 52. Så det var ju en sån där för mig att om jag vill skriva så kan jag inte sitta nu och tänka att sen någon gång. Att jag kanske därifrån tog på något sätt modet att våga börja göra det. För det hade jag ju haft som en dröm hur länge som helst. Men inte tagit tag i på allvar.
Jag har haft bara en dröm i mitt liv. Mitt liv har gått som en sån där slalombacke så här, förbi den där pinnen och förbi den där pinnen och förbi den där pinnen och allting har gått så på något vis så här av sig själv. Man kunde säga att det är slump, men det, nu har det ju varit någon sorts styrd slump i alla fall. Men en dröm har jag haft och den har jag också uppfyllt. Kan du tänka dig vad jag menar?
Vänta nu. Nej.
Att bygga mitt hus i Österbotten.
Ja, men hur länge hade du den drömmen? För var den ganska sådär, du fick den och sen gjorde du det?
Ja, inte riktigt genast. Jag flyttade in 2020 mars. Nu har jag haft liksom den i 10 år och jag har njutit på så fruktansvärt där hela tiden.
Ja, det
är rätt.
Jag tänkte om du skulle ha skjutit upp det och fått den färdig för förra året.
Ja.
Eller någon.
Snart är det påsk och längtan upp till stugan i Österbotten är stor. Men 2 dagar innan, den 12 april, tas Kristin in på Malms sjukhus och läggs i dropp. När jag kommer är Kristin ensam.
Det är den här kalciumvärdena bara. Det bara handlar om dem, att få dem lägre. För att de gör en både tokig i huvud och sen gör de en svag och sen dör man av det. När det är så himla höga. Så att det ska vi ju inte hosa med. Att skiljas från Maria blir förstås det svåraste. Och att skiljas från barnbarn. Ibland pratar jag högt med någon, avsomnad. Så pratar jag lite och säger att det var nu synd att jag gjorde så där. Jag ber om ursäkt. Sådär. Men inte desto värre. Det kan till exempel handla om det att när min mamma dog så hade jag blivit tillkallad att hon skulle dö ungefär den natten. Och ändå lägger jag mig i bädden bredvid henne och sätter fingrarna i öronen så att jag ska kunna sova för att hon höll på liksom med armen hela tiden och drog så här över täcket. Så här. Hon var nog liksom ganska borta då redan. Och det är ont och jag har inte förstått att jag är också arg på mig själv för att jag inte krävde smärtlindring åt henne. För att hon låg och sa, jag har så ont. Och då visste de att hon skulle dö. Kunde de nu inte komma med lite morfin? Och så är jag arg på mig själv för att inte jag förstod det. Maria skulle ju förstå det här genast. Och sen någon dag på natten sen så kommer köterskan och säger att nu har hon gått. Och jag var inte närvarande och höll henne i handen.
när jag ändå var där. Jag vill inte att Maria ska behöva vara, hålla mig i handen när jag dör. Men om man är på plats så gör man det istället för att ligga där och sova. Det är nog så att vara mamma. Förlåt mig.
Från Malm sjukhus flyttas Kristin till Storkärr sjukhus med palliativ smärtlindrande vård. Nu är det den 25 april.
Det här går bara
vända. Ja.
Vi ser att det här rummet.
Ja, men du ska få se vad du får.
Måste jag? Måste
du? Det är begonier.
Och det är död.
Nej, men då skulle du ju spöka. Visst är det?
Ja, färdiga filter.
Ja, det är klart.
Jag har bara sovit. Klockan är nu 5 och jag har bara sovit egentligen hela dagen.
Jag var här på lördag och söndag. Men på söndag var du den mycket sämre.
Var jag det?
Ja.
Jag kommer ut mer och ihåg.
På lördag var jag här med barnen och hunden och... Och då var du uppe och vi spelade Fortuna och du åt lunch med oss och allting.
Jag talar inte om mat.
Förlåt, men sen, på söndagen var du redan mycket sämre.
Ja, det går liksom så fruktansvärt fort ner. Och det skulle det som jag sagt vara få göra. Bara det skulle leda till den snabba döden. Men när det inte tycks göra det, eller jag vet inte hur det är. Gulle vänner min, men du vet hur jag tänker. Jag tror inte heller att du skulle vilja att det skulle dra ut på tiden.
Jag har liksom två önskningar samtidigt hela tiden i mig. Både att det ska gå fort så att du inte behöver ha illa och vara och att jag får ha det så länge som möjligt.
Mm. Jag förstår det. Det är liksom dubbelt.
Ja.
Välkommen. Kom ihåg sen att jag finns runt dig hela tiden sen. När jag är borta så är jag där. Och då kan du prata med mig som en frisk mamma. Det gjorde jag med mamma också. Då är det liksom lättare igen.
Jag visste att om det här nu inte blir färdigt så kan jag säga adjö till framtida stipendiechanser. Som en stipendiets hjälp vågade jag ta ledigt från mitt dåvarande arbete som journalist, stänga in mig i en liten stuga i Österbotten och slutföra romanen. Och det blev min debutroman De ännu inte valda, och på den vägen är jag. Slutligen vill jag tillägna det här priset den person som blev nått. Den person som läste för mig som barn, som ständigt uppmuntrat mig, som alltid trott att jag kan göra precis vad som helst. Min mamma, som bor på Valborg och som gärna hade velat vara med mig här i kväll. Och som jag tror att också är. Tack.
Lördag bestämde jag mig för att flytta in på sjukhuset den 29 april. För då liksom såg det redan så dåligt ut. Mamma sa flera gånger att jag inte gör det någonting om jag inte är där när hon dör. Och sen under natten så blev hon så att hon inte mer kommunicerade. Och jag gick där och pysslade om henne och höll henne i handen och masserade hennes fötter. Och sen på morgonen så dog hon när jag var där. Så det blev sen en väldigt kort slut. Det var väldigt snabbt och kort, precis som mamma ville. Den där ska jag ta med skylten där det står här bor Kristin och Maria. Här ska jag. Porträtt på oss tillsammans. Det är jag och mamma. Det är i profil mot varandra, med näsarna mot varandra. Det här är det andra porträttet som gjordes i Paris. Men...
Och titta nu, en sån här alltså. En låda eller vad ska vi säga.
Och sin kori! Kori! Mammas kori! Korgen vill jag ha, för den är sån mamma-grej att hon gick med den här när hon kom upp till mig till landet tillsammans med de här kylväskorna.
Jag har tänkt på det där att en, ja, det är ju inget nytt, men nu upplever jag det själv det där att en mamma lämnar ett hål som ingenting annat kan fylla. Att ingen annan människa kan någonsin ta den platsen. Den rollen är inte som en vänskap. Jag menar, inte alla människor är oersättliga, men just den funktionen, mammafunktionen i ett liv, så kan inte ersättas på något sätt. Ja, ibland sitter jag och skriver brev till mamma. För hand. Jag har känt att det finns saker jag vill säga. Bara berätta för henne alltså. Bara vardagliga saker. Så jag sitter och skriver att nu sitter jag här och det är kväll. Jag tar en liten whisky. Mamma lärde mig att dricka whisky. Det som har varit jättestarkt för mig, alltså jag, det finns mycket på något sätt som jag har tänkt och känt, men att jag är jätteglad över det, att varje gång jag tänker på mamma så känner jag ju bara massa kärlek och värme. Att det känns som ett enormt privilegium att kunna tänka på henne på det sättet. För det är en sån här väldigt ren sorg. Den är inte blandad med någon bitterhet eller någon, det finns inga tänk om jag bara hade sagt det eller om inte vi hade sagt det eller jag menar, det finns ju bitterhet för att jag saknar henne och tycker att det är fel och orättvist att hon är borta. Konstigt, det är fortfarande så fullständigt obegripligt för mig att hon inte finns när hon har varit så väldigt stor del av mitt liv. Att då kunna skriva brev till henne är en klen tröst, men det hjälper en liten stund. Och jag har ju märkt att jag på något sätt anammar väldigt mycket av hennes saker som hon brukar göra. Så tycker jag nu att jag måste göra. Jag måste säga samma saker när vi kör förbi. Under försommaren framförallt när grönskan är som starkast. Så då sa mamma alltid när vi körde bil att oj, jag önskar att jag var en ko så jag fick äta av det där gräset. Och jag rullar alltid med ögonen och vet du, himla med. Jag tyckte att jag måste säga samma sak varje år. Och nu säger jag det. För nu känns det som att någon måste fortsätta att säga det här.
Det är mammas mun. Det är där, ja! Ja.
Det här var månadens dokumentär Varje dag som jag inte är död, så lever jag. En berättelse tillsammans med en mor, journalisten Kristin Saarukka och hennes dotter, författaren Maria Turchaninov. För ljuddesignen stod Jyrki Häyrinen. Redaktör var jag, Mi Vegelius.